Vi har suttit och pratat här om en hel del saker. Ja, det var väl ingen tillfällighet. Även diskussionerna innan brukar leda till att handla om det som undervisningen ska vara lite kring. Av något konstigt skäl så blir det så. Antingen så är jag jättesmart, men det är jag inte, utan jag tror att vi ger Gud äran för det istället. Och som jag sa förut, att det här begreppen som man har, som jag nämnde, liksom att det finns alltså krafter i vårt samhälle som styr och påverkar våra barn. Det vill säga skäl deras rätta könsidentitet. Det är egentligen djävulen som ligger bakom det. Sen hur man liksom vill kalla det. Det finns så många olika benämningar på det där, så att jag går inte in på det. Men det finns det inom politik och liksom social åskådning och allting. Sånt som, alltså som vi behandlar våra barn, så blir de ju. Jag hävdar med bestämdhet att en människa som är en pojke, född till pojke, han ska uppfostras som att han är en pojke också. Han har den rätten. Och vi vuxna är inte så stora så vi har rätt att ta ifrån barnen deras gudagivna identitet. En flicka som är född till flicka ska uppfostras och behandlas som en flicka. Så har Gud tänkt nu. Sen finns det ju en massa andra idéer om hur du ska vara. Men det är inte från Gud. Det är inte från skaparen. Det är andra krafter. Jag ska komma in lite på något av de krafterna. Det här är ju ett tydligt exempel som jag nämner här. Men och det finns så mycket, mycket, mycket mer i de här tiderna. Så vi kan inte nämna dem alla. Därför ska vi försöka vara lite fåordig istället, som Herren själv är. Om vi tittar i andra Korinthierbrevet 4. 1-6 ska jag läsa ett sammanhang där. Den fjärde kapitlet. Och då läser jag från första versen och fram till sjätte versen då. Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat, det är fjärde versen, har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangelium och Kristi helighet. Alltså, det finns många människor som inte alls vill ha med Gud att göra. Tror vi. Men det vet vi inte riktigt. För om inte denna tidsålderns Gud hade förblindat dem, kanske de skulle tänka annorlunda. Det är alltså en stark kraft, och den här kraften, denna tidsålders Gud, det är den som ibland kallas urtidsormen, djävulen, Satan, den onde och så vidare. Den personen, eller kraften, den här tidsålderns Gud, kan förmedlas genom så många olika människor, genom så många olika politiska uppfattningar, genom så många olika sociala sammanhang och vettiga psykologiska synsättet och en massa genusläror av olika slag, så kan det fortfarande vara, hur klokt och vettigt det än ser ut för oss och känslomässigt, denna tidsålders Gud som förblindar. Och om ni sen går att tro att ni gör någonting som är vettigt och upplyst när ni är blind, då ska man vakna dessutom. Men om ni är förblindade av denna tidsålders gud, då är det, måste ni lämna den guden. Ni tar inte emot något evangelium annars. Evangelium, det är någonting som är hans tjänares uppgift, ingenting annat. Det kan inte införa eller hålla. Jag skulle vilja se, en predikant eller präst kan inte vara politisk företrädare enligt mig. Vilken herre har han att tjäna? Ja, han har Jesus Kristus att tjäna. Och Jesus Kristus, han är inte åt något håll alls. Han är varken röd eller blå. Ingenting. Jesus Kristus är fullständigt opolitisk. Och det tror jag det, för han äger planeten. Han är Guds son. Han är skaparen. Det är vi människor som har styckat upp allting. Där vi tror att våra åsikter är så viktiga. Trump tycker att USA och deras åsikter som de är där är jätteviktigast. Det tror jag det. Men likadant tycker ju Putin. Och så är Kina tycker likadant. Och Indien och det som alla tycker, alla tror ju att de gör rätt. Annars skulle de inte hålla på som. De har ju drivkrafter. Men det är denna tidsålderns gud som har gjort att man har blivit förblindad. För det finns någonting som är större än USA, Sovjet och Kina. Det finns någonting som är väldigt mycket större än oss människor. Och det är Gud Fadern själv som har skapat oss. Och det är vad folket gör. Hans tjänare levererar evangeliet. Och då står det så här i femte versen. Vi predikar inte oss själva. Och var noggrann och med det här många gånger. Vi predikar inte oss själva. Det är inte vi som är duktiga. Det är inte oss ni ska lita på. Det är inte oss ni ska tillbe. Vi är bara Guds tjänare. Det är vår Herre som ska tillbes. Vi predikar inte oss själva, utan vi predikar Jesus Kristus som Herren. Och som och som era tjänare. För Jesus skull. Till Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Det är ganska fint att det finns en plan från Gud att ur Kristi ansikte ska det sprida sitt sken som visar härligheten som vi egentligen är kallad till. Och som borde få komma ut lite mer i vår tillvaro. Men det är mörk tid nu. Men vi ska inte gå och tro att Gud är besegrad. Han kan inte besegras. Det finns tider då det får bli mörkt. Helt enkelt. Helt enkelt för att det ska bli så mycket tydligare att Gud är Gud och eljest ingen. Låt den onde få makten ett tag. Vad var som hände när Jesus skulle korsfästas? Ja, mörkret hade makten enligt Jesus. Ja, men det måste nog ske, för hur skulle de annars kunna korsfästa Guds son? Så det fick ske. Men det fick ju ske för att mörkret skulle besegras. När vi då är så här nu i den här tiden, då hela länder och hela västvärlden i första hand håller på att förledas till denna tidsålders gud, så måste vi en gång till tänka. Gud är inte ond. Han låter inte det här onda få makten. Egentligen. Syftet är gott. Det ska besegras. Därför får du ha makten ett tag. Och det kommer att ske. Och sker det inte imorgon eller nästa torsdag eller någonting, så sker det i varje fall när Herren sätter ner sina fötter på Oliveri på nytt. Så det vet vi i förväg att allt mörker ska besegras. När vi såg ut evangeliet, när vi vet så här att det är den här tidsålderns Gud som har förblindat de otroende sinnen. Så att de inte ser ljuset som strålar ut. Ja, jag brukar inte gå omkring och se Guds ljus varje dag heller som strålar ut. I tron vet jag att det finns där. Men jag har ju sett den någon gång. Och det förändrar ens liv. Så om Jesus, Gud hade nåd och behag till att låta sitt himmelska ljus stråla över Ånge till exempel utanför Sundsvall, så skulle det inte ta lång tid innan det ljuset hade spridits över hela Sverige. Så stor är Guds makt. Och hur mörkt det än blir i ett land, så går det inte att släcka ljuset. Det behövs bara ett litet stearinljus, så flyr mörkret. Och det är Herren som är och har kontroll över det sanna ljuset, ingen annan. Och den onda, han har kontroll över mörkret och det som förmörkar. Och det är i grunden redan besegrat. Finns ingen anledning att vara rädd för henne. Men, som jag berättade tidigare, hur bedrövad blir man inte när man ser hur egocentrisk, hur djävulska de är, en del personer som förstör våra barns framtid. Bara för att de råkar själva ha kommit väldigt fel. Ja, tårarna är många. När vi sen går ut med evangeliet, då finns det lite andra saker. Vad jag vill påpeka här, att märk väl här att denna tidsålders Gud nämns här som en förklaring till vad som hindrar det goda att ske. Mörkret, det nämns i Guds ord som en förklaring till allting. Vi ska inte vara rädd för det alltså. Vi behöver inte bli så positiva. Så vi alltid pratar om seger, framgång, helighet, Jesus och allting. Positivismen i sig är också en lögn. Sanningen och positivismen är inte samma sak. Sanningen och negativismen är inte heller samma sak. Men någonting som har gått ut och infekterat evangeliet nu för tiden också i många stora kretsar, det är just det med positivism. Att man bara ska tala det som människor vill höra. Men Bibeln gör inte det. Jesus själv gör inte så. Så varför ska vi göra det? Ja, för att vi själva ska vara rädda helt enkelt. Det finns väl inga annat skäl. För det är väl då, det som den onde har lyckats driva upp i oss. Denna tidsålderns Gud. Då tänkte jag läsa i Matteus 13 kapitlet. Och det här är egentligen uttolkningen av liknelsen om såningsmannen då. Det finns det också en ganska intressant att se. Men jag läser från Matteus 13 kapitlet. Här från 18 versen. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, då kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Alltså det är en onde som kommer i egen hög person och rycker bort ur den personens hjärta som har hört budskapet men inte förstått det. Alltså ska vi vara tydliga och inte otydliga vad det gäller evangeliet. För då är det ju lättare att förstå det. Detta är sådden i vägen. Det som sen såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid och möter han lidande med förföljelse för ordets skull. Så kommer han genast på fall. Ett annat sätt. Alltså rotlösa människor. Jag brukar kalla dem lite lyxsökare. Man kommer till de samlingar som är häftiga. Som har häftigaste uppträdandena kanske. Och mysigaste musiken. Och liksom, ibland tar emot ordet. Men liksom om det inte är grundat. Där det finns någon fast rot i allting. Så kommer det. De tål inte prövningarna. För det är prövningar att tillhöra Gud också. Man kan nämligen inte lämna denna världens första och gå till en gode guden utan att det blir konsekvenser på något sätt. Och ibland är vi så slarviga i församlingen när någon person har blivit frälst. Att vi inte hjälper dem och styrker dem medan vi har dem i närheten och så de vill, så att de blir kvar i tron. Det verkar som att bara vi får in dem i matriken så är det okej. Okay. Men liksom det är ett evigt liv. Person som är nyförälder, han är väl värd all vår tid, hela församlingen, för det är vårt syfte. Om inte det skedde så hade vi ingen existensberättigande ens. Det är klart vi måste ge dem all den tid de behöver. Sen fortsätter jag i det där då till 23 versen jag hade tänkt läsa. Det som, från den 22 versen. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Här har vi en tredje varning. Världsliga bekymmer kan alltså kväva. Bedräglig rikedom kan alltså kväva ordet. Det kväver ordet. Det är inte den onde som kommer och rycker bort det. Utan det är vår egen tankevärld. Och hur vi prioriterar våra liv. Och vad vi omkring och bekymrar oss om och tycker är viktigt eller oviktigt. Som gör att vi kan kväva ordet. Och när det kvävs så blir det utan frukt. Och då kommer vi att tycka att här är en gud eller tråkig alltså som finns. Och en tro som inte har varken kraft eller frukt. Ja, men det är bara en ren psykologisk teori då i bästa fall. Men det är inte så det är tänkt. Guds ord är någonting som är av livets bröd. Det är en del av själva livet. Det har utgått från Gud Fadern själv. Det är den näring som människan har tänkt att ha och leva under. Så det ska få finnas kvar hos oss. Men, från 23 versen. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår. Och som bär frukt. 100-falt och 60-falt och 30-falt. Den sista versen kan vara lite tuff. Det här med, vadå bära frukt? Ja, då brukar man tänka 100-falt och 60-falt och så vidare. Jag har inte fört någon till frälsning, tänker många. Alltså det blir som en prestation i allting. Ja, men det är inte det som menas med frukt. För det står ju i Galaterbrevet, 5:e kapitlet. Vad är andens frukter? Och det är glädje, frid, kärlek, tålamod. Ja, men det finns fullt med människor som har ett helt oöverstigligt tålamod. Och de tror att de inte är andligt välsignad. Men snälla ni, det är så många äldre framför allt. Ni som har sån tålamod, det är en andens frukt. Ni skulle inte ha det tålamod idag om inte ni hade gått med Gud. Så ville han. Den frukten ville han att ni skulle få. Och mycket mer än de det som jag räknat nu. Men det är den frukt frågan om här. Och det är klart. Glädje, kärlek, frid och så vidare. Andens frukter. Ja, vad vill denna tidsålders Gud ge då? Ja, han vill ge glädje. Ja, visst hur då? Ja, men det är, kör upp i Tivoli. Lämpliga underhållningsgrejer. Visst kan det vara kul. Men det är ju liksom en glädje som är beroende av situationen. Jag kanske måste köpa den till och med. Ska jag gå på ett Tivoli och skratta ett tag så måste jag väl få betala en biljett först. Men när Gud ger glädje så är det en frukt som bor inom oss. Alltså vi har en källa till glädje alltid, fritt och förintligt och gratis. Och den glädjen är av en helt annan sort. Den kan inte manipuleras eller. Om jag liksom har den glädjen redan hos mig så kan inte någon individ locka bort mig från tron. Men jag erbjuder något annat som är jätteroligt och glädjande. Jag har ju redan glädjen. Det är ett skydd också alltså. Kärlek. Alltså, när man är kristen och har tagit emot Jesus, då har man också tagit emot Guds kärlek. För Jesu Kristi kors död för mig är Guds kärlekshandling mot oss människor. Det har väldigt lite med känslor att göra. Men känslor finns med inne. Det har väldigt lite med vad heter det, eros, kärleken och det att göra. Men Gud har givit oss sin kärlek först. Om du vänder dig till Gud så har du alltså någon kärlek att älska med. Äkta kärlek menar jag då. Och den kärlek, det är frågan om det är en del av Gud själv, det är en del av skapelsekraften, det är en del av den kraft som får allt att leva. Så den kärleken vill vi verkligen ha med att göra. Agape, ja. Och om vi då ser tillbaka, vi är inte några väldigt jättebelästa människor, någon av oss. De flesta av oss här i det rummet är bara vanliga människor med ett sunt bondförnuft. grattis. För att det är de som Gud brukar använda. Och då kan vi konstatera så här att när jag säger så här, den är kärleken som har fått livet att, ja, som skapar själva livet och allting. Hur kan jag förklara det? Ja, vad kan jag göra? Jag misstänker nämligen att ända från stenålderstiden och allting så har det funnits kvinnor och män som har älskat varandra och älskat med varandra. Och då vet ni vad som händer. Det blir en avkomma. Som sen i sin tur råkar vara kille eller tjej. Och så träffar han en partner. Och så blir det ett barn till. Och så håller det på så där. Det har hänt ända till idag. Därför finns mänskligheten. Så hade Gud tänkt det. Och så kallar det en lydnadshandling då för Gud. Men det är ett behov. Det är en drift som alla människor har. Den sexuella biten. Ska vi inte heller förneka. Man kan ju inte förneka liksom att jag får begripa vad morsan och farsan har sysslat med eftersom jag finns till. Någon ödmjukhet måste man väl ha. Det är klart man förstår det. Det vill inte se nu. Men i varje fall så jag kan ju ana att de har ju älskat varandra. Kul. Kanske var det därför jag finns på den här jorden, för att min mamma och pappa älskade varandra en stund. Så går det till. Men när kvinna och kvinna ska bilda par så blir det ingen avkomma. Och när man och man ska bilda par så blir det ingen avkomma. Alltså kan vi inse mycket lätt att tack vare att mänskligheten finns i den omfattningen den finns idag, så är det ett bevis på att det som är normal, alltså man-kvinna-relation, det är det som är härskat på denna jorden. Därför finns det så många människor. Annars skulle det inte ha skett. Så varför vill vi bryta det? Ja, inte är det väl Gud som har skapat allting som vill bryta det. Det måste vara en ond kraft som vill göra det. En ond kraft som det finns en räddning från och en väg ifrån att komma ifrån om man vill det. I apostlagärningarna. Då blir det Paulus då, som ni förstår. Då pratar man om Paulus då man hamnar i apostlagärningarna. Eller Jesus då helst då. Det här handlar alltså om, det är från apostlagärningarna 26 kapitlet. Jag kommer att läsa från 12 versen. Det handlar ju om Paulus tal inför konung Agrippa då. Han kallade det ett försvarstal eller evangelisttal eller någonting. För ni vet att Paulus hade öppna dörrar ibland för att han fångades. Och han var ju inte tyst. Även om han var fångad så var han ju en sån person så att man var tvingad att förklara sig. Och då gjorde han det. Han pratade inte om sig. Han satt igång och pratade om Jesus. Och det gjorde han ju här också då. Och det här är Paulus egen beskrivning om hur det var när han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Ganska härligt, för där ser vi hur Jesus ibland själv säger. Från 12 versen. När ett sådant ärende var på väg till Damaskus. Och här menar alltså Paulus, han säger det till konung Agrippa. Att förfölja och slå ihjäl och förstöra de kristna. För det var mitt uppdrag. Det hade han också fått fullmakt till av prästerna i Jerusalem. Då. Det är det han åsyftar här. När ett sådant ärende var på väg till Damaskus med överste prästernas fullmakt och på deras uppdrag, fick jag under resan, konung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus från himlen, klarare än solen, stråla omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden. Jag sa: vem är du, herre? Och herren svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Men stig upp och stå på fötterna, ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig. När jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna, till dem sänder jag dig. för att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Alltså här säger alltså Jesus själv, enligt Paulus då, att i hans uppdrag så ingår det att föra människor från mörker till ljus, vilket är detsamma som från Satans makt till Gud. Och varför tycker jag att det här ska pratas om nu? Ja, låt oss inte förvirras i konstiga diskussioner längre, utan låt oss kalla saker vid sitt rätta namn. Allt gott kommer ifrån Gud. Det goda kommer aldrig någon annanstans ifrån. Är det gott så kommer det från Gud. Men det finns alltså en annan kraft som är människans fiende, som vill fördärva allt vad Gud har gjort. Han kallas för Satan. Han kallas för världens förste. Han är världens förste. Och de som vill betjäna honom gör inget gott. I så fall är man olydig sin herre. Om jag har Satan som herre kan jag inte göra något gott. Inte kan jag säga någonting sant heller. Valet är enkelt alltså. Så när vi ser och vet att antikrist kommer att ta över mer och mer, så måste han först låta människorna få en täckelse över sina ögon. Satan måste förblinda folket först så att man inte längre ser Guds ljus. Då kommer man nog kanske att tro att det antikristliga är något gott och bra. Och det håller vi på att se. Alltså vi ser att det håller på att ske. Men vi andra då? Vi är inte blinda allihop. Varför är vi så tyst? Ja, jag ska inte ge någon dålig samvete, för att jag vet hur det känns att vara vanmäktig. Hur många gånger har man inte gått och funderat med Gud, varför? Ibland får man inget svar annat än att min frid är med dig. Var nöjd, min nåd är dig nog. Alltså, när den tiden kommer som jag läste om förra gången, som om Gideon, så är det ju klart uppdrag som Gud sänder en person på. Så skulle någon av oss få ett sånt uppdrag så skulle vi gå och följa det. Men då visste vi om det också. Fram till dess är Herrens nåd och snog. Men låt då den nåden få finnas hos oss, så att vi inte blir förblindade av denna världens första. Låt ordet och dess kraft och styrka och näring till vår inre människa, låt det få finnas kvar. Kväv inte det med världsliga bekymmer. De är många. Men gör den ändå inte. Och låter inte kväva ordet av bedräglig rikedom. Och rikedom, det är en fara. Och den rikedom som finns på den här världen, när det pratas om makt och pengar ungefär, den är bedräglig allting. Det finns en större rikedom. Och det är den rikedom som Herren har givit oss. Det är också rikedom. Det är den sanna rikedomen. Det är det som kommer ur himlen och som vi redan har blivit arvingar till. För vi är del i riket. I Guds rike. Det är ett annat rike. Det finns på den här jorden. Inte som IS. Men en slags nation som finns överallt. Ändå, utan att ha några specifika gränser. Men vår gräns är ju den heliga ande. För om ni tar den heliga ande och Gud med er, så är du inte i riket. Och när du är i riket så har du uppdraget att sprida ljuset där du går fram. Som Paulus när han står inför och ska försvarstal här då. Han var fångad och jagad. Han kallar inte på någon lejingen advokat. Han sätter igång och pratar själv. De gjorde väl så mer på den tiden. Och då pratar han inte om sig. Han pratar om Jesus. Och hur slutar då slutsatsen från Agrippa? Det står i... Det har jag varit med om någon gång. Ungefär likadant. I 24 versen. Där hade ju Paulus pratat ganska länge då. Då han talade detta till sitt försvar, ropade Festus: Du är från vettet, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen. Ja, så säger Festus som inte allt förstod någonting av Gud. Så här står Paulus som har mött Gud och försöker beskriva han. Det är klart att omgivningen betraktar han som galen. Han har en kunskap som ingen annan känner till. Men så är det reaktionerna mot oss. Kristna ibland. Korsets dårskap. Du kan inte tro på något sånt. Ja. Vi har tagit emot dess kraft och välsignelser. Därför tron är väl starkare nu än i första tiden man var kristen. Nu måste jag ju säga. Åtminstone hos mig. Skillnaden är liksom att upplevelsen av Kristus och frimodigheten och det här var så mycket, mycket större på en gång. När jag gick och pratade om Jesus i 7 månader, jag ljuger, jag gjorde faktiskt. Det fanns inga annat viktigt att prata om. Nu var jag liksom på en institution, på en tork, så det var inte så märkvärdigt. Men det är klart att göra det på en tork. Ja, men alla förstår att Gud måste vara med. Liksom. Det är inte sånt man pratar om på en tork. Så, ja. Men det är klart man blir betraktad som en dåre. Och de som kallar mig dåre idag, jag brukar bara tacka dem och hålla med dem. Men jag förklarar ingen mer. Jag säger bara, ja men jag är det. Okej. Men vem är du? Jag skulle vilja liksom gå vidare, men jag gör ni inte. Nåväl. Vi har alltså några exempel där Guds ord och Bibeln och sånt där inte alls försöker svänga sig med några konstiga politiska åskådningar hit och dit. Och andra sociala uppfattningar eller grupptryck eller någonting, utan de sätter rätta namnet hela tiden mot saker och ting. Från djävulens makt till Gud. Det var Paulus uppdrag. Denna tidsålders Gud. Det låter ju ganska milt och fint då. Det är väl New Age då idag då. Men det är egentligen djävulen. Det blir lite tuffare när man säger så, men man blir samtidigt sannare. Om man inte är ute och svävar ut i det blå förstås. Man kan inte demonisera varenda människa som finns. Men det är ju så att vi måste inse att vi lever i en mörk och ond värld. Så vi ska sannoliken vara aktsam mot vad vi tar emot. Det kan ju vara ont. Alltså inte förstår ni. Och sen fanns det en massa skäl här till varför. Om man tittar på de här tre skälen, eller fanns det några mer skäl till varför det kan vara svårt ibland för ordet att fästa. Då hittar jag några sådana här världsliga bekymmer. Den onde. Bedräglig rikedom. Och rotlösa individer. Det är de här huvudvägarna som gör att ordet inte slår rot. Och rotlösa individer ser jag som lycksökare då. Men den onde är absolut med där också. Alltså när vi har sått ut ordet så har inte den onde givet upp. Utan då väntar han på tillfället och rycka undan tillbaka till sig. Så tuff är den matchen. Nu ska vi alla veta att den onde är besegrad. Men han är inte overksam. Hans totala avslut, det kommer att ske. Ja. I omgångar. Men första gången han blir fullständigt borta från jorden. Det är när Jesus sätter ner sina fötter på Oljeberget igen. När Jesus kommer tillbaka. Då först. Men domen om det är redan stadfäst. Det går inte att ändra på det. Det kommer att bli så. Det är likadant som i svensk domstolsväsende. Att det är många domar som fälls. Men det kanske inte kan gå i verkställighet på en gång. För att fängelserna är full. Då får de en kösystem in i fängelserna. Ja, så måste det göras ibland. Det är samma sak. Domen är fälld. Allt är klart och avklarat. Så det kommer att ske. Och i allt det här efter 1000 års rik och allting, då kommer också en slutgiltig dom. Och sen har vi en ny himmel och en ny jord. Jag vill inte tänka så mycket tidpunkter, men i varje fall, vi ska få en helt ny himmel och en helt ny jord. En helt ny skapelse. Och när vi då förstår hur Gud, god Gud är, för tänker det. Människan, vi har försökt på allt sätt och vis. Vi har universitet över hela jorden som utbildar experter. Vi har extremt duktiga instrument som tittar djupare och djupare in i atomen och längre bort ut i universum. Och vi har allt detta. Och det enda vi lyckas göra är att ha förstört vår planet. Den insikten kommer att finnas väldigt mycket. I det läget då sitter inte Gud och ojar sig över oss. Utan han ger oss en helt ny planet. En helt ny skapelse. Och då kommer vi verkligen att förstå att det var han vi behövde hela tiden. Inte det andra. Det vi gjorde räddade ingenting. Då kommer vi att förstå det. Och det blir en helt annat rike att leva i då. För vi är alla som lever med Gud vet vem han är. Vi ser han varenda dag. Vi kommer inte vilja gå en meter ifrån han. Inte en millimeter. Det är ljuvligt. Det är underbart. Ingenting saknas. Till och med saker som vi ännu inte har fått uppleva kommer att finnas. Vi kommer att få höra musik som ingen människa någonsin har hört. Och den musiken är så fantastisk så att om du hör den så kommer du aldrig bli nöjd med någon annan musik. Och Gud låter oss inte höra den. För att det kan vara skönt att höra på lite musik och njuta av det. Men när du får höra Guds musik ur himlen, då finns det inget annat som räcker längre. Det finns maträtter som vi ännu inte har fått äta. Himmelska. Och det är av samma skäl. Om vi skulle få äta en sån maträtt nu, det skulle inget annan mat smaka bra efter det sen. Och hela himlen är så. Om det är sant det här med de här efterdöden upplevelser så finns det väl ungefär någon gemensam nämnare där hos vissa att har de sett lite av det där ljus och det var sant så ville de inte tillbaka hit. Och de är oftast väldigt deprimerade resten av sitt liv sen. För de vill inte vara här. Ja, det kan ju stämma. Så förstå då liksom att det är värt att ta lite förföljelse för Kristus skull. Belöningen blir oerhörd en dag. Om vi håller ut i tron. Och Gud ska hjälpa oss att hålla oss ut i tron. Vi ska inte ta det som någon egen prestation heller. Utan vi måste vara ödmjuka människor som förstår att Gud är Gud och vi är vi. Och det är stor skillnad på det. I Jesu Kristi namn. Amen.